Då är vi tillbaka med AIH-podden del 3 och vi sänder från exotiska Mallis idag där herr Ymer har bjudit på ett par paraplyrinkar.
Med Loka, enbart Loka i glasen, jag lovar.
Vi är några stycken runt bordet, dels jag, Jimmy Foss,
Fredrik Ymer,
Bjarke Tordarsson här
och Anders Persson
som är vår gäst för dagen. Anders, du kan berätta lite om dig själv först och främst kanske.
Precis, jag är 32 år gammal, kommer från Lund. Var tåger för sen jag var liten grabb, fast han kommer från Helsingborg. Favorit HF minne har jag väl två stycken egentligen. Det ena är målet mot Inter när Hansson skjuter in bollen där, och sen är det Sven Anderssons straffräddning i retur. Favoritspelare HF genom tiderna här, Sven Andersson, är ju hjälte alltså, tillsammans med Alvaro Santos, speciellt första rundan han var i HF.
Vi tänkte rivstart här och diskutera matchen från i söndags, även om man helt fick glömma den och tänka på positiva minnen man själv fick uppleva under lördagsnätten.
Vilken match ska jag göra?
Utgången 6-2, tennissiffror, fanns det någonting att sätta emot egentligen?
Nej, det var ju bara ett set, tyvärr. Hade vi spelat ett set till så hade vi kanske vunnit då. Om vi nu pratar tennis, eller vad är det vi gör?
Bästa tre.
Ja, precis. Nej, HF var väl inte ens med i matchen, även om de knep första gamet. Så är det.
Vad tycker du, Bjarke? Du var ju den enda av oss förra veckan som trodde att vi skulle vinna stort. Ja,
jag kan väl käka hatten och säga att det var katastrof. Det var...
Du får käka paraplyerna i våra drinkar när de är klara.
Ja, jag får göra det.
Inte ens en islänning kunde rädda oss. Vad är det då som har gått fel?
Liksom? Alltså då hade vi haft en till. Då hade segern varit vår.
Det var ju en annan islänning som fick känna på vinnarkänslan i Hjalmar Jonsson i alla fall.
Ja, han fick ju vara med och vinna denna gången. Jag väljer att hellre prata om matchen förra säsongen.
Ja, precis. Då var det en annan målvakt, det var ju han John Hallbåge som stod.
Ja, just det. Hallbåge var det.
Jag väljer att hellre prata om förra säsongen i sådana fall då. Så. Inte specifikt mot Göteborg utan rent allmänt.
Ja, ja, ja.
Nej, jag exakt. Jag är kvar på 2011. Jag lämnar det förflutna. Ja,
nej, men matchen i sig, det fanns väl en hel del att i övrigt att önska av den, kan man väl säga. 6-2 är ju direkt, utan att skräda på orden, direkt pinsamt. Mm. Både för laget, spelarna, tränaren och vi, oss helsingborgare. Så är det bara direkt pinsamt. Fick mig till att minnas den här hemska premiärmatchen i Allsvenskan. Jag tror det var 0-3 mot Landskrona Boys. Och den ligger kvar i bakhuvudet fortfarande, maler och maler och maler. Jag undviker att köra in i Landskrona numera också.
Jag tyckte väl att försvaret var bedrövligt. Anders, du som är tränare själv, vad finns det att säga om försvars...
Alltså, speciellt kan jag tycka när man får 1-0 gå på hur man agerar så att säga. Men det är ungdomsnivå på försvaret här, så att säga. Släppa in 3 mål som de gör på en kvart. Jag menar, du hade BP som ligger väl nästan jumbo så att säga, som mötte sig ledande MFF och spelat helt annat försvarsspel, i alla fall knappt släppt till några målchanser. Här kommer vi och möter Göteborg som inte har rosat marknaden på något sätt och tar ledningen och sen pang och åker på 6-2 i slutet. Men det är katastrof.
Blir de för naiva då?
Ja, dels naiva och sen, jag vet inte, det känns som de, ärligt talat, där känns det inte som de visste vad de skulle göra. Jag menar, det är ju pojklagsmisstag i... Allihopa, det är...
Kan man bara enbart klandra försvaret i det
här? Nej, det är ju ett kollektivt försvarsspel.
Försvarsspelet, ja, precis.
Det är ju inte backarna enbart. Jag menar, där, då är ju redan problemet skjutet bak i leden, så att säga. Redan på mittfältet borde vi ju agerat och börja vinna bollar så att säga, och se till att Göteborg skulle få en tuff resa nu. Nu ger vi ju bort ett fantastiskt ledningsmål.
För i det här sammanhanget är du ju en spelare som då har fått rätt mycket skit för det här. Och jag är väl mer inne, precis som du säger, att du kan ju inte klandra han. Dels var han på en ovan position, men jag menar, försvaret börjar ju som det där mittfältet.
Ja.
När Göteborg vinner boll, då är ju mittfältet som är först där. Det är ju inte
försvaret. Gustav Jarl var ju faktiskt högerback fram till förra säsongen. När vi på Allt om HF gjorde intervjuer med han 2012, så var han högerback i Skånelaget, landslaget och U19. Ja. Så att den där ursäkten är jäkligt billig. Däremot så kan man ju kanske ifrågasätta hur man inte hittar någon annan lösning. Han spelar inte några tävlingsmatcher, det är den första från start. Och han får lov att göra det mot Sam Larsson.
Ja, ja.
Som nej. Kanske är en av svensk fotbolls största talang.
Jag skulle väl säga som jag sa att det var inte riktigt fair att peka ut en spelare i det försvarsarbetet som jag såg i alla fall. Det...
Sen kollade jag ju på det här eftersnacket efter matchen på HIF-TV. Där Kraft då berättade att han hade sagt till Roar i halvlek, kan inte jag och Gustav byta? Hur liksom... Är det liksom spelarens ansvar att gå till tränaren och säga det här funkar inte, kan vi byta? Eller är det som Roar som ska hålla i
precis, det? Precis, det är väl lite som man ska komma till sen här på nästa punkt tydligen. Men det är väl klart att det är tränarens ansvar. Han borde väl veta innan han tar ut spelaren att ja, han är osäker på den här positionen i en sån stor match som det är. Definitivt som du säger, han möter Sam Larsson. Inte det lättaste att gå ut med. Det är ju klart att det är tränarens ansvar. Det är inte spelarna som ska berätta för tränaren hur vi ska spela.
Jag bollar väl lite med tanken varför man inte använder Jesper Björkman som högerback istället för Gustav Jarl. Alltså Gustav Jarl är jävligt duktig, han är väldigt talangfull, han har exklusiviteten, men Jesper Björkman har matchvanan och väldigt mycket mer än vad Gustav har.
Men är inte Gustav mer offensiv lagd än vad Jesper är också?
Man har väl gjort om han till höger mittfält av en anledning, och det är väl förmodligen för hans offensiva kvaliteter. Så att han tränar ju inte på den här positionen, vilket redan där är ett fel. Att det kanske är lättare att flytta ut en mittback till höger än att
ta ner en mittfältare.
Ja. Men skulle man, det finns ju andra alternativ. Jag menar under försäsongen spelade ju Daniel Nordmark högerback. Och jag menar han spelar ju U21 varje vecka, så lite matchrutin.
Precis, jag menar det är så pass skickliga de ändå så att de ska gå ner och kunna. Jag menar, ge tränaren dem ett par punkter, tänk på detta, inte överarbeta situationen om vi nu möter en bra spelare på den kanten. Då var vi inne på det, då får ju laget se till kanske att okej, då styr vi inte Göteborgs uppspel på den kanten utan då låter de spela mycket på andra kanten, så när arbetar vi därifrån där vi känner att vi har kontroll på situationen, men så fungerar det inte heller. Utan... det kändes som HIF-spelare satte sig själva i rätt så svåra situationer. Det är inte schysst mot, han fick inte mycket hjälp på den kanten heller. Och vet man att han är ny i den situationen, jag hjälper honom på skjuten.
Ja, absolut. Det är ett spelaransvar också. Det håller jag fullständigt med på. Alltså när de är ute på plan. Ja, men innan de kommer ut på plan så finns det ett helt annat ansvar för att du ska få igenom matchbilden och hela den biten. Anfallsmässigt då? Vad tyckte vi där? Vi gjorde två mål, det var länge sedan, eller? Nej.
I sanningens namn så jag vet inte vad det roar sig i Robin Simovic. Men han var nere i Lund 2010 och han var lika dålig då som han är nu. Han är rätt under isen. Jag tycker att Anton Kinnander kommer in och det första han gör det är att skapa en målchans. Och det är mer än vad Robin Simovic gör på 90 minuter. Men alltså det var en skarv han fick iväg och det räknas som skott i statistik.
Alltså matchens behållning för min del rent offensivt är att när vi plockar in en spelare som har suttit på bänken i 2 år och hans första bollkontakt blir mål, då han springer på en retur som ingen annan gör. Alltså det,
han dessutom stod han ju med frisparkslägen och sen sa han, nej, sköt du detta. Precis. Så går jag och gör mål.
Ja, det är kyligt.
Det var väl Maradona när han snackade med det. Så att jag antar att du har någon.
Alltså, sköt du detta ur, så gör jag mål ur.
Nej, det var kul för Daniel Nordmark, absolut. Får jag väl säga, det är en liten tröst i eländet.
Men var det någon som levererar offensivt? Alltså jag tycker Anton gör ett väldigt pikt inhopp och jag tycker att nu när man möter Gävle som är ett skitlag, även om vi... Ja, det skiljer väl 4 poäng eller någonting nu. Men jag lever på gamla
meriter.
Jag tycker väl att Anton måste ju få lov att starta. Vad fan, han hoppar in i U21-match och gör ett hattrick på 15 minuter. Vad mer kan man begära av grabben? Hur han ser ut på träningar, för fan. Alltså, det är inte träningarna du vinner poäng på.
Vi kan fortsätta den diskussionen på punkt 2 där också sen,
det kan vi göra
den handlar. Finns det något mer att tillägga om matchen egentligen?
Ja, det var ju Mima Langbos deltagen i så fall kanske. Många upplevde det som jobbigt att se han i andra klubbfärg.
Ja, det var väldigt många som upprörde när han gjorde straff eller slog straffen också. Vad säger man? Ja. Alltså jag ser inget, han spelar för IFK Göteborg nu, det är hans arbetsgivare. Om han måste lägga straff eller vill lägga straff mot Helsingborg, hans förra arbetsgivare, fine.
Slår han sådana straffar varje gång så förstår jag varför han skulle ha varit första straffläggare.
Det är väl lite sådär att vi hänger upp oss på just den biten där det var väl inte Malango som fick...
Han är en professionell spelare, han gjorde sitt jobb.
Ja, absolut. Vänd på det så att säga. Hade vi fått en spelare utifrån som har spelat i HIF, då hade vi velat att han gjorde mål på sin gamla förening. Ingen snack om saken.
Nej.
Men
Han gick ju faktiskt ut i media sen också och tackade Helsingborg för den tiden han har varit där. Han hade inte varit den spelaren om inte Helsingborg hade funnits.
Firade du knappt heller?
Nej, det han firade inte målet.
Så är vi, jag tycker väl nästan att den kan vi väl stryka och lägga åt sidan. Därför det är en icke-grej egentligen.
Då kan vi tacka Malango för tiden i Helsingborg istället då?
Ja, absolut. Sen allt mig. Som hände där omkring, det har ju varken klubben och vi någonting med att göra. Så det är hans val.
Då hoppar vi in på del 2 här. Och jag har satt ett frågetecken kring vad ska Roa göra nu? Folk pratar om hans avgång. Vad är vår uppfattning?
Ska vi börja med mig eller vi avslutar med mig? Inte mig, Malango då.
Mig, är klara med mig. Jag.
Det har väl inte undgått någon vad Fredrik Ymer tycker. Så jag släpper in Björk i matchen istället.
Det är bra, eller?
Jag vet inte. Alltså, jag brukar ha väldigt mycket tålamod för spelare och tränare. Jag gillade hans sätt när han kom in. Hans, liksom, hur han var så här liksom, rakt på. Sa vad han tyckte. Och skämdes inte för det. Nu när han säger vad han tycker och inte skäms för det, så skäms jag för det istället. Jag tycker liksom att fan. Inte att han ska avgå, men han måste steppa upp sitt game, annars får han ta sitt pick och pack, tycker jag.
Ja. Jag tycker lite det kändes, om man lyssnar på halvtidssnacket där med Seymour som har blivit en eftersnack, så känns det ju som att mentalt så känns han ju nästan rock bottom, eller vad man ska säga.
Alltså,
att liksom sälja ut spelarna sådär verbalt, det känns ju väldigt oprofessionellt.
Och återigen lyfter han ju upp det som hände i första matchen också som en av orsakerna till att saker och ting går som det går.
Det är så sundt.
Och ja, precis, och jag menar, om hela fotbollssverige ska lämna den diskussionen någon gång, så måste ju även de involverade lämna den diskussionen någon gång och så gå vidare. Det som har hänt har hänt. Nej, jag tycker han, om jag nu då får blanda
mig. Jag vet att vi två har helt olika meningar. Yeah. Så därför så tänkte jag spara vår debatt till sist. Så jag vet inte, vad tycker du Anders? Vad ska Roa göra?
Ja, vad ska Roa göra? Det känns som... han måste ju först och främst, tycker jag, ha ett tydligt mål. Vad vill jag nu med den här höstsäsongen, så att säga? Precis som du var inne på, att det går kanske inte att tycka synd om sig själva som har hänt tidigare matcher, utan, för jag tror inte det löser några problem, utan ska vi liksom kunna lösa problemen måste man inse att man har dem och börja arbeta därifrån. Vad vill vi med hösten? Har jag fått ut det jag kan av mitt spelarmaterial? Nej, kanske inte. Vad kan jag då göra för förändringar? Du sa Anton Kinnander så pigg ut, så att säga. Belöna den typen av inställning, den typen av inhopp här, så spelarna känner att gör jag någonting vettigt så får jag chansen. För nu, det känns som det har gått lite grann i stå, kan jag tycka.
Vad ska man som tränare liksom, vad säger man när man ligger 4-1 under i halvtidsvilan?
Ja, att spela för klubbmärket. Spela för fansen som åkte dit. Bara för att vi har gjort 45 bedrövliga minuter så kan vi inte göra 45 till. Utan det gäller ju lärdomar. Gå ut och spela för heden. Ha någonting att plocka med sig till nästa match. Så man inte bara, samma sak där, tycker synd om sig själv och släpper till 4 mål till. För trots allt det handlar om en mentalitet HF ska bygga fram med. Det finns perioder där det inte funkar, men det är det liksom att man kan inte lägga sig ner och dö för det, utan kämpa på, så att säga.
Jag tycker det är bra åsikter där. Men nu kastar jag mig in i.
Ja, det gör du.
Nu kastar jag av handskarna här och går.
Jag lutar mig tillbaka och observerar.
Jag tycker att det är en jäkligt kluven situation, för att jag vet att folk har tjatat ut det, men truppen är inte tillräckligt bra. Det ser man nu mot Göteborg när 4 spelare faller bort inför den matchen. Att vi är väldigt sårbara, vilket gör att vi har en bredd, men vi har inte en så stark topp än. Det finns väldigt många unga spelare som förmodligen 2015-2016 kommer att tillhöra toppskiktet av Allsvenskan. Men de är inte där än. Folk ropar om lite olika saker. Jag tror på tålamod i längden. Det enda som jag ställer mig frågan till det är, har Roa förlorat omklädningsrummet? För i så fall anser jag att en ny röst eventuellt kan blåsa fart i laget. Jag tror inte att vi blir ett bättre lag, men jag tror nog att vi kan ta nödvändiga poäng för att hänga kvar här. Roa sitter ju dock på ett långt kontrakt, han har 1,5 år kvar. Så att sparka honom känns ju inte aktuellt med den rådande ekonomiska situationen.
Mm.
Det är en tudelad grej där, om du nu bara får ta det sista du sa där. Ja, det är klart, han sitter på ett och ett halvt år till. Det kostar si och så mycket pengar. Hur mycket pengar kostade klubben om vi fortsätter så här och hamnar i Superettan? Det är lite det här att, om man tänker långsiktigt. Och det är lite det man får göra hela tiden. Sen är det det här med raset, den tunna truppen etc. Jag har inte köpt det resonemanget alls. Raset började i augusti i fjol med helt andra förutsättningar, både ekonomin i klubben, spelarmaterialet och hela den biten. Det har sett exakt likadant ut sedan i augusti. Spel, eller det obefintliga spelet ska vi väl säga. Även Roas mentalitet, precis i C-more-intervjuer och hela den här biten. Jag kan förstå att det kan vara ett jobbigt, tråkigt, utmattande och få samma jävla frågor hela jävla tiden ungefär, och framförallt om man då ligger under med 0-1 eller 1-2 i pausen ungefär, att vad ska ni nu göra för att vända det här, bla bla bla. Men det är samma sak, han tittar ner, han är inte med, han skyller ifrån sig och ja, möjligtvis som du säger, omklädningsrummet kanske har större betydelse i det hela än vad vi tror.
Jag har nog sagt från början, jag gillar verkligen Roa som person, men
det skriver jag under på, ja, absolut.
Men, and everything for about this bullshit, jag vet. Men, jag har dock alltid hävdat att jag tror att Roar är en tränare som passar bättre i en mindre klubb. Som inte har samma press och krav på sig som man har i Helsingborgs IF. Och där tror jag att det blir lite kluvet, för någonstans vill HIF profilera sig som en stor klubb i Sverige. Men var är vi nu? Mm. Är vi där på grund av att Roa, eller är vi där för att Roa faktiskt inte har fått verktyg att arbeta med?
Och verktyget är ju faktiskt det. Alltså en tränare, han har det verktyget. Han har de pjäserna han ska, alltså spelarna. Och det är det han ska arbeta med. Om han nu har en idé i huvudet att det är jättebra att spela 4-2-3-1, om vi nu läker med siffror oavsett, med en ensam forward, taget och så vidare och så vidare. Men vi har ju inte det materialet i HIF. Eller hur?
Alltså, om Robin Simovic kunde spela fotboll så har vi det.
Men förutsättningarna finns det inte. Då måste du spela efter de förutsättningarna du har. Som tränare måste du ta ut det laget efter de förutsättningar som spelarna har. Inte efter vad du tror och tycker. För det är bara Chelsea-stuket. Där vi kan plocka in vem fan vi vill. Men vi har de spelarna vi har, och då är det bättre att göra en bra utav det. Alltså jag skulle säga att den truppen HIF har idag är topp 6 i Allsvenskan. Utan tvekan. Du har lag alltså som Åtvidaberg, ja, alla de
andra.
Men som faktiskt har sämre spelare på pappret inom situationstecken än vad HIF har, men ändå lyckas få ut laget ur laget. Och det är,
men
det
vad är det de
inte
har
får.
Som inte vi har då? Då måste det ju
jag är fortfarande övertygad om, som jag sa innan, att tränarna inte tar ut rätt lag efter rätt förutsättningar.
Jag kan tycka det är rätt intressant att se på matcherna under säsongen, så två av våra absolut bästa matcher är ju båda matcherna mot HIF i cupen och i serien.
Malmö.
Vi har många interna matcher också, men okej. Mot MFF, precis. Där vi spelar vår bästa fotboll mot serieledarna, så att säga. Och det kan jag tycka är ett litet problem då, att okej, vi har inställningen och kör tusan i den matchen, så att säga. Varför levererar vi inte ens i närheten mot många av de andra lagen? När vi borde ha betydligt större förutsättningar till det.
Definitivt. Ja. Nej, jag håller ju fast vid min ståndpunkt. Alltså, Roa, trevlig personlighet. Gillar den softa mentaliteten och lite mer arbetarbyxorna på, så att säga. Men jag tycker det visar sig tyvärr att det inte håller i HIF.
Vem skulle du vilja ha istället?
Har ingen namn. Alltså, om jag ska bara dra ett namn som poppar upp med en gång, så är det ju bara för gamla minnes skull. Alltså, jag är frälst vid Conny och PO. Punkt.
Conny är ju för övrigt ledig nu efter att han... Ja.
Men nu är ju inte PO. Alltså, jag tror de två symbioser mellan PO och Conny var det som gjorde det. Det är inte bara enskilda.
Jag talade ju faktiskt med en tidigare spelare som jag sprang på här. Och han nämnde just det att nu att Conny, han har känt slut ganska så länge, så det var väl kanske inte oväntat att han hoppade av sitt uppdrag i Trelleborg när det inte har blivit något resultat. Men redan då, alltså, när de hade Helsingborg, så var det ju PO som var den drivande kraften. Men när han valde att hoppa av Örebro, varför ställde inte HIF frågan, är det för känsligt där, eller vad?
Ja, vi har ju väl inget syfte att...
Nej, vi har ju pågående kontrakt med Roa, så du kan ju inte fråga någon om du inte...
Men man kanske kan komplettera ledarstaben och hjälpa Roa på det sättet genom att ge han verktygen.
Ja, absolut, absolut.
Det kanske de gjorde, det
vet någonting inte. Måste ju faktiskt hända, och nu har vi alltså haft ett uppehåll på varje månad. Och det ser ännu värre ut nu än vad det gjorde innan uppehållet. Mm. Vad har vi gjort under tiden? Ja.
Det är jävla VM. VM har sabbat allting. FIFA:s fel.
Ja. Vi är inte helt överens, varken med oss själva eller...
jag är väl mer så här orolig om man nu ska säga, för det är ju ett prekärt läge det här. Alltså vi har inte råd som klubbförening att åka ner i Superettan. Du får mindre pengar utav förbundet etc. Du får mindre publikintäkter. Alltså allting minskar ju, men du sitter fortfarande kvar med en del kontrakt. Vi vet ju inte exakt hur de ser ut, alltså om de har någon procentsänkning, om de blir nerflyttade. Men nej, jag tror inte vi har råd med det. Alltså måste vi göra någonting nu. Vi har 17 omgångar på nu att vända. Och istället för att vänta till 89:e minuten i matchen och slänga in en avbytare för att se om du kan ändra matchen, så gör det nu.
Ja, vi kör vidare. Punkt 3. Twitter-snackisen. Är det någon som vågar dra igång det? Det har ju varit ett citat som löd.
Det var väl lite... Det var Martina här då, som... Hon blev lite provocerad när det stod dåligt till. Det stod 4-1 i halvtid och det var en MFF som tryckte på rätt punkter, och hon skrev någonting som hon aldrig hade sagt i vanliga fall. 3 och 4 här inne känner ju till henne ganska så bra och vet ju om att det är en både professionell och rar tjej som aldrig skulle önska eller vara skadeglad på det sättet som hon formulerade sig i tweeten. Men i stridens hetta har alla gjort misstag och övertramp. Även undertecknad.
Det jobbiga där var väl luftslottet som poppade upp så att säga. Att det blev så stor grej utav det hela. Mm. Och visst, det är ju mycket. Alltså, det finns ju de som sitter och dammsuger Twitter och sånt här efter roliga citat och slänger ut i sin tidning eller vad det nu än är. Men att en sån som Kvällsposten, Expressen nappar på det här.
Alltså, Sydsvenskan
då, som är också i HD. Alltså, så det kändes lite väl. Alltså.
Men om hon bara hade varit en gruvarbetare i Kiruna? Hade detta spelat någon roll då?
Nej.
Men det är ju klart att det är, alltså Malmö är de stora antagonisterna. Och just att spelaren själv valde att printscreena det innan hon tar bort det och skickar ut det. Det är klart att... Det förstärker hela situationen liksom, och det fick ju en ganska så snabb spridning. Och jag tycker att jag har ju själv en gång kritiserat SvFFs beslut om att man var lite djurgårdskramare där i samband med premiärmatchen. Och fick motta väldigt hårda ord och mordhot och allting annat. Så jag förstår, och jag har även sett en del av det som har skrivits till Martina. Så att jag kan känna igen hennes känsla, men tänker kanske 5 minuter efter att varför skrev jag det? Precis. Nu skrev jag kanske inte något riktat mot en enskild person eller så. Utan det var väl mer mot förbundets beslut liksom. Men fick ändå ta emot personliga påhopp och mordhot då. Och det kan man ju utan tvekan säga att hon har fått göra här.
Ja, det är den världen vi lever i tyvärr. Snabba sociala medier och så här vidare. Och även, det är det som är det märkliga, att även de som tillbringar mycket tid på såna här är de som reagerar värst. Mm. Oftast. Men det är väl lite bara för att provocera, sätta igång lite stora rubriker och sådär. Nej.
Är det någonting att göra en höna med fjäder?
Nej. Alltså visst, ordvalet var kanske olyckligt i sammanhanget så att säga, men det var ingen större grej än vad vi fick läsa från Malmö, samma supportrar då, när Maj Malango skadade sig när han spelade för HIF till exempel. Det var mycket spott och spel.
Enda skillnaden var väl kanske att ingen av dem hade betalt av Malmö FF?
Nej, det är kanske så. Och det är klart att i Martinas fall då, eftersom hon på något vis representerar klubben i detta sammanhang, så var det väl mer olyckligt, även om det var ett personligt privat Twitter. Så. Ja, jag tycker egentligen vi lämnar det åt sidan bara. Och,
jag tänkte bara flika in att jag pratade med Martina om hon hade möjlighet att kommentera det själv här. Ja. Men hon hade tyvärr inte möjlighet att delta. Men precis som hon skrev igår så är det någonting som hon önskar att lägga bakom sig. Och hon känner sig väldigt ångerfull över situationen och har dessutom bett om ursäkt både internt inom HIF och även till Molins själv då för den tweeten hon skrev. Så att det finns väl egentligen ingen anledning för oss att blåsa fart på luftslottet.
Andemeningen i det hela är väl kanske att vi alla tänker efter 2 sekunder innan. Vi spottar ut oss något snabbt på Facebook, Twitter egentligen.
Det gör vi som Martina vill och lägger det bakom oss.
Tycker jag. Då var vi tillbaka igen efter ett par paraplydrinkar till.
Det är varmt här på Mallorca.
Jag hoppas det regnar som attan på det hemma i Sverige.
Utgår från det.
Ja, 12 grader och drivis. Härligt. Vi har den fjärde punkten. Och lite som vi var inne på det här tidigare med Martinas tweets så är det väl nästan ett luftslott som har byggts upp igen. Det var en rubrik i Helsingborgs Dagblad där Jesper Jansson säger, om det var citat, det vill jag inte säga. Men att det finns större klubbar än HIF som har trillat ner i Superettan. Och det är ju klart ett påstående som öppnar upp för väldigt många funderingar. Personligen funderar på, jaha, är det så att vi förbereder oss för Superettan nu då? Eller det är bara ett citat taget ur ett sammanhang som har blivit någonting stort. Någon som har...
Jag tycker väl att det är taget ur sitt sammanhang. Alltså om man ser till hela konversationen och även andemeningen i vad han säger så är det ju såklart att man kanske inte ska göra en höna av en fjäder utan förstå att större klubbar än Helsingborg har faktiskt trillat ur. Malmö FF har ju trillat ur och kommit tillbaka en starkare. AIK har trillat ur. Djurgården har också trillat ur. Så att det, jag tror nog att Jeppe skulle aldrig göra något uttalande.
Nej, han det är känns inte som att det är Jesper Jansson uttalande. Nej. Om man nu ska säga, utan det känns som att det är en liten trixad mening som har blivit en rubrik. Så kan man väl säga.
Jag tror väl lite också det här med, som vi brukar prata om sinsemellan i alla fall, just med sommararbetarna på tidningar, att du är inne 3 månader och behöver sätta en fot och det är ingen som kommer ihåg en fegis.
Så jag vet jag inte exakt vem som hade skrivit det, kunde jag tagit reda på vem som hade gjort artikeln.
Nej, men rent, vi har ju precis pratat om Expressen, Sydsvenskan, det har varit sommararbetare som har skrivit om det här med tweeten där till Molins. Och oavsett vem som har skrivit det här, men rent generellt så känns det som att det är ganska så många som vill ha den där headlinern som får första löpet liksom.
Men egentligen så är hela den här, om vi nu pratar den artikeln där, så blev det egentligen ett bekräftande på något vis av vad vi egentligen borde veta. Rörigt resonemang, jag vet. Men han säger, citat, hela klubben måste sticka fingret i marken och konstatera var vi står för tillfället. Ja, det är ju självklart. Även om det kanske är knepigt sagt. Sticka fingret i marken, jag hade kanske satt foten i marken. Men i alla fall, det är ju klart att vi måste konstatera var vi står för tillfället. Och frågan är, vet samtliga inom organisationen HIF vad de ska göra och när de ska göra det, hur de ska göra det? Alltså det har ju varit ett sinneslös röra här nu sedan mars, april. Är det så att ingen egentligen vet vem som leder eller ingen kan ta ansvar?
Augusti, som du sa.
Ja, det var ju spelmässigt i alla fall, men organisationsmässigt har jag väl inte upplevt det från efter mars, 30 mars. Men det borde ju ändå finnas, jag menar de borde veta vad de ska göra, hantera framförhållning i alla organisationer.
Kan så jag tycka. Men det är väl kanske det Jeppe menar också när han alltså säger det här med att stoppa fingret, att folk runt omkring i föreningen måste förstå vad vi är och vad vi arbetar med.
De är nog inte vana att hamna i den här situationen heller så att säga.
Men nej, och sen Jesper då för sin del, han måste ju ha gjort ett jävla hästjobb, alltså luskat fram en jädra massa spelare som vi ändå inte kan signa därför att någon har dribblat bort 20 miljoner någonstans.
Exakt.
Och så börjar han om på nytt och då kan vi ändå inte signa dem för att det finns inte utrymme lönemässigt eller ett, alltså så det måste ju vara
skitgöra. Tittar man vilka spelare som, alltså om man nu ska diskutera vad han har gjort när han har kunnat signa, så har man ju fått titta lösningar som kanske inte har varit de bästa. Men lånet av Finn Bogason och han skrivit på från La Liga-klubb. Hur mycket pengar hade det kunnat vara för HIF om man hade kunnat signa honom?
Mm. Men det är ju inte hans grej egentligen. Alltså han...
Nej, men han har ju fortfarande hittat honom.
Ja, ja, ja.
Och jag menar när Finn Bogason kom till Olympia. Första gången jag såg honom så undrar jag om han hade platsat i korpen.
Ja.
Alltså han kunde slå en passning. Men Jeppe måste ju sett någonting i henne.
Mm.
Nikola Djuric, visst det sägs ju att man hade han före Sören på pappret. Men fick alternativ
för Thomas Sören istället.
Ja, men bortsett från plumpen med Sören. Alla måste göra någon plump. Så jag menar, hitta Djuric och Finn Bogason, det är ju ändå två spelare som, om vi hade kunnat knyta dem till oss, det hade ju varit 25-30 miljoners försäljningar, minst alltså.
Mm. Det är lite det, alltså anledningen till att jag drar upp den här rubriken är ju egentligen att det har blivit en jättestor snack i söndag och kritiken har riktats mot Jansson. Och där är vi ju tillbaka, det är ju inte så att jag ska sitta här nu och försvara Jespers arbete, det finns andra som ska göra det ju. Men ja...
Han känns väl ändå den som har huvudet på skaft.
Ja, och så får han frågor till sig som egentligen någon annan i klubben borde besvara. Det är inte sportchefens ansvar kan jag tycka. Det kan man hänvisa till de som har större ansvar inom organisationen.
Jag tycker en farlig grej med dagens samhälle är också att det är väldigt många som bara läser rubriker i sociala medier. Mm. Sen läser de Jesper Jansson, citattecken, bla bla bla, citattecken. Och sen så börjar de prata om det utan att faktiskt ha läst innehållet i artikeln. Och när du då har en Aftonbladets rubrik, så kallat, då är det ju det som sprider sig också. Att Jeppe, han säger att vi förbereder oss för superrätten.
På tal om en rubrik som bara slog mig nu. Gårdagen så kommer det ut, och då vet vi det handlar om en sida som börjar på F... på nätet då ju.
Som börjar på F.
Börjar på F och har fotboll och sen har de någonting annat därefter.
Ja.
Som går ut med stora bokstäver. Extra kontraktet som då HIF hade, det är liksom rivet nu eller någonting i den stilen. Det är Paul Müllerberg-kontraktet eller vad vi nu kan kalla det för. Och det är bara det gjorde vi efter redan första matchen. Eller? Så 3 månader efter så kommer den här sajten ut med någon extra. Och det är naturligtvis 700 000 pers klickar in sig på det här och vad har nu HIF gjort igen då? Vilket jävla kontrakt. Nej men ungefär.
Mm.
Och det är ju lite det som vi var inne på redan innan med det här med snabba medier och hela den här biten, att det styr kolossalt mycket. Och som du säger, rubriker är ju AU. Har du en bra rubriksättare någonstans?
Det enda jag skulle önska i så fall är ju att man från HIFs sida håller sitt löfte på årsmötet, att man blir bättre kommunikativt. Mm. För där tycker jag tycker inte att som ursäkten till Molins, den tycker inte jag Expressen ska ha exklusiv på. Det tycker jag att klubben ska kommunicera ut och sen är det färdigt. Men det är, nu diskuterar vi inte det mer locket på.
Precis, och det är ju där jag, alltså istället för att vi nu riktar kritik, om vi nu ska rikta kritik med någon, mot något eller någon specifik, så vad har styrelsen gjort / ordförande gjort sen årsmötet med det som Sade skulle göra? Vi skulle vara transparenta och utåtriktad och kommunicera till våra medlemmar. Jag skulle säga att det börjar på skit och slutar på snack. För att det har bara blivit sämre och sämre. Alltså sån här grejer så ska ju naturligtvis klubben vara med en gång ut med det.
Ja, man kan ju förstås ifrågasätta varför man inte väljer att göra det själv. För någonstans så framstår man ju i gentlemananda mot Malmö då i det här fallet. Och även andra allsvenska klubbar som säger att man... Ändå, där hade man ju stått bakom sin medarbetare också. Nu blir det istället liksom att ja, Claes fick ju svara som ordförande och alltså det blev ganska så anonymt svar liksom.
Men det har ju varit så ända hela året har det varit så här.
Det har väl varit så under ganska så lång tid.
Ja, kommunikationsbitar, det har ju definitivt eskalerat alltså nu. Det är precis som
fast det, alla förväntar det sig. Jämföra, det går inte jämföra med tanke på att i år har ju klubben fått utstå mer prövningar
än,
ja. Och det är ju klart att då blir ju de problemen mer märkbara. Men rent generellt så kommunikation har väl inte varit en stark sida någonsin.
Nej, inte den utåtriktade kommunikationen.
Nej.
Den finns mycket att önska där faktiskt. Men vi kan väl konstatera igen då, som sagt, var att det här då Jesper Jansson uttalandet är ju, har ju blivit större än vad det egentligen borde bli. Mm. Och i och med att vi drar upp det
här.
Så är det väl kanske då att vår roll i det hela är väl inte att agera som någon försvarsadvokat till någon HIF-arbetare egentligen. Men det är väl lite den känslan som jag själv får ibland.
Thomas Nilsson var den pappaledigt idag, så vi rycker in temporärt. Men istället för att måla in oss i en ruta med luftslott och tidningsankor så sätter vi punkt där.
Ja, jag tycker det, det känns som det är en hörna och en fjärde, så att säga. Det är dags att verka.
Ja, då var vi tillbaka här och vi kan konstatera att den tropiska värmen här nere håller på att slå ihjäl. Uppenbart så kommer paplydrinkarna inte tillräckligt snabbt, för Ymer håller verkligen på att visa sin 50-årskris från sin bästa fjol.
Tack för det, nu gick jag. Lycka till.
En sak som har hänt så sist, eller ja, sist och sist, men som såklart är aktuellt, är att vi har en tillförordnad klubbdirektör som tillträdde han under 1 juli. I Joel Sandborg, som tillfälligt tar över efter Paul Millenbergs sorti från klubben. Av vilken olika anledningar har nu han getts. Men vad tycker vi? Är det bra eller dåligt att lösa det internt?
Jag är neutral till. Jag vet ingenting om han. Jag vet inte vad han har gjort innan. Jag vet, förutom den, han var i HIF innan, det är det enda jag vet om han. Hur länge han ska sitta där, vem som ska komma istället, jag vet inte. Bara så länge han bloggar ofta, när Paul gjorde på sin Paul-blogg eller vad den heter där på hf.se.
Men följfrö, fan, jag måste bryta där. En klubbdirektör, ska han blogga överhuvudtaget? I mitt öga ska han vara där för att leda ett företag, och han ska...
Precis, och då är vi inne på det här med dålig kommunikation som vi precis har avhandlat, eller hur? Varför kräver vi att klubbdirektör, chefen, ska blogga om... Alltså så, nej... Ja. Vad du sa där innan, Bjarke, om det var bra eller dåligt. Dåligt är det väl, som jag sa, för vi har pratat om det vid en
tid. Vi har pratat om det.
Att han redan är i klubben. Ja. Jag sa och hävdar fortfarande att jag vill ha någon extern. Det ska inte vara någon som känner någon som känner någon och är kompis och ryggdunk. Utan ska vi rensa upp det här, så ta in en extern.
Har du någon åsikt om det, Anders?
Nej, jag känner inte till Joel säger, så att säga, men jag köper helt ditt resonemang att det känns som nu blir det samma funktion med ett annat namn lite grann. Det finns risk för det när det inte kommer någon utifrån. Mm.
Precis.
I det kortsiktiga.
Med det sagt så ska vi väl inte säga att vi sågar Joel.
Nej,
absolut inte det, utan det är rollen och det är titeln som vi kräver någonting annat.
För det finns ju en annan, han har ju en ganska så viktig roll i HIF annars, liksom, och följdfrågan är väl kanske lite hur lidande blir hans projekt som han håller där.
Vad hade han innan?
Han är exakt, projektledare där med den nya arenan och avtal och dylikt. Så att följdfrågan är ju då hur lidande blir de sakerna om han nu ska bära upp allt som Paul fick hålla i.
Kan det bli mer lidande? Jag tycker inte det händer någonting på den fronten ändå.
Fast vi vet ju inte. I teorin kan han ju sitta och möta honom varje dag.
Då är vi,
det
är bara
det
att
vi kommunicerar inte ut.
Cirkeln slutar.
Det kanske blir arenabloggen för honom.
Ja, det blir nog det.
Ni som lyssnar märker väl den röda tråden i det hela, va? Kommunikation.
Och det är det vi försöker bearbeta här genom. Men,
kommunikationsbloggen.
Kommunikationsbloggen. Vissa tar ord om munnen på en. Jag var väl lite mot dig från början, vill jag minnas, 2 veckor sedan. Med att ta någon extern.
Mot vem?
Mot dig, jag hatar dig. Bjuder inte på drinkar och allt. Alltså. Nej, men jag var väl lite för att lösa det internt. Men nu när man har sett lite kommentarer, man har sett lite hur folk har reagerat efter Pauls sorti, så tror jag nog mer på en extern lösning om man tittar på det långa perspektivet. För lite som du säger, det är lätt att det blir ryggdunkningar, det är lätt att man kommer in och kanske känner någon som känner någon, och andra får luft under vingarna. En klubbdirektör ska bara leda, alltså, precis som en vd leder ett företag framåt. Så därför, han behöver inte ha någon som helst.
Chef ska ju aldrig vara polare med undersåtar, så är det, punkt. Mm. Då faller hela grejen. En chef ska leda.
Med detta sagt så pekar vi inte på att Joel har polare etc. Men vi säger, att, inte, vi säger däremot att chansen för att han har det kontra en extern är betydligt mycket mer sannolikt.
Så är det naturligtvis.
Det är viktigt att vi är kommunikativa utåt så att vi inte skickar fel signaler.
Se och lär.
Men med tanke på jargongen här så låter det inte som att någon runt bordet tycker att det är ett namn för framtiden i alla fall.
Inte på den rollen, nej.
Nej. Nej. Tillbaka för att avrunda själva podden. Nästa vecka kommer vi ha en AIH-podd special där vi kommer diskutera silly season som dörrarna bankas upp för. Och det är förstås jävligt viktigt. Jag kan tänka mig att många, inkluderade jag själv, på söndagskvällen satt och skrek att vi måste köpa en anfallare. Det är lätt att man agerar impulsivt när man är mitt uppe i det. Men i det långa perspektivet så tror jag det är dumt att kasta pengar i sjön. Vad anser ni?
Jaha. Ja, fan, jag vill ju hålla med dig där faktiskt. Men,
va? Va? Ja, vänta. Bryt! Magical moment is happening.
Ja, men, ja.
Allt för ett men.
Jag tror nog att vi måste plocka in en spelare nu.
Hur många?
Två. Minst. Vi måste alltså få igång lite nytt blod, lite konkurrenssituation i laget. Så att alla hoppar upp ett steg nu ungefär. Så ja, en anfallare har ju varit det ständiga tjatet och jag vet att jag själv personligen har tyckt att nej, vi behöver inga anfallare, bla bla bla, jäda jäda. Har jag sagt i hur många tillfällen som helst. Men nu har jag ändrat åsikt. Vi behöver två anfallare, för vi ska spela med två anfallare. Eller det är vad jag vill säga i alla fall. Två anfallare.
Jag vill göra smarrare sådana här.
Ja, det är ju ett alternativ.
Smarrason och Kinnando tror jag på. Ja,
så nu håller jag med det där igen då. Men då måste vi ju inspela och fylla upp på i mitt.
Ja. Ja, den här bloggen kommer ju bli helt historisk. Vi må hålla med två gånger på tre minuter.
Du har inga för stora växlar där. Jag kommer såga det på Twitter sen, det är lugnt.
Okay. Ramar in minneskortet och hänger upp det.
Du är så söt. Okej. Vad tycker du Anders? Behövs det förstärkningar i truppen?
Det gör det, men det gäller i så fall att det är rätt förstärkningar av rätt anledning. Lite grann som ni säger, det är lätt nu med fansens förväntningar att någonting måste hända och vi måste plocka in någonting. Men det gäller ju att ha en plan för vad vi plockar in. Är det en kortsiktig lösning eller en långsiktig lösning? Kanske inte helt självklart. Ska vi rekrytera externt eller finns det någonting underifrån vi kan plocka in så att säga? Ekonomin ser ut som den gör. Så det är ju inte så lätt att köpa in en spelare som vi jättegärna vill ta. Som du säger, två stycken forwards så är kanon. Men vilka? Och vad får de kosta? Har vi råd med dem? Så det är nog klubben som behöver ta en liten tankeställare så att säga. Vad vill vi i höst här? Och till, kanske redan börja fundera inför nästa säsong så att säga. Hur ser planen ut där? Är det klart att vi vill vara kvar i Allsvenskan? Absolut. Men vilken väg tar vi för att klara? Och det är inte helt självklart.
Ett superlån kanske, ett Jesper Jansson signifikativt superlån / Finnbogason Jordic.
Alltså han har lyckats förut, men ska vi göra sådana lån så måste det finnas en större vinst i potten än att vi bara håller oss kvar, känner jag. För håller oss kvar gör vi med befintligt trupp. Och fler verktyg i ledarlådan. Kanske.
Ja.
Men jag menar, Ymar, du har suttit här för en liten stund sedan och rankat vår trupp som sexa i Allsvenskan. Och kommer vi sexa så stannar vi kvar.
Ja, det är ju så. Om de inte kutar serien nu till femte plats. Är
ja, precis.
Nej, absolut.
Jag tycker dock att alltså, man får säga vad man vill. Nu följer Oronen bort. Abdul Khalili, Loret Sadik har försvunnit. David Akam är skadad i en go-kart och lyckad förra veckan.
Orsakad utav Sadik.
Sadik. Varje gång Akam gör mål så springer han bort och drar han i håret. Så något fel i huvudet är det på Loret Sadik. Och det kan man med gott samvete säga nu, för du flyttar ändå så. Arrivederci.
Kan du inte det på turkiska?
Nej, tyvärr inte tränat in det.
Någon som har varit i Turkiet?
Ja.
Det enda du kan säga är en öl till och en extra kebab.
Jag hade en iPad med mig överallt och så hade jag Google Translate. Nej, men vad jag ville säga med det med de här bortfallen i söndags. Jag tror Oronen var ju, med tanke på hur det gick för Gustav Jarl, så tror jag att Oronen var lika stort som David Ekham. defensivt. Men det visar ju hur jäkligt sårbara HIF är när tongivande spelare faller bort.
Jag snubblade över just det där, någon text någonstans eller några citat någonstans där vederbörande hävdar att spelarna på något vis gör det med flit för att de inte vill spela kvar i HIF. Tror jag inte du på det egentligen, men det är en intressant tankeställning, för att jag menar du kan härleda det till vilket annat arbete som helst egentligen. Om du har någon som inte trivs på sin arbetsplats så tar han gärna med sig ett gäng till. Mm. Och så blir det helt plötsligt en sanning så att säga i det hela. Och att det finns någon gruppering som gör vad de kan för att lämna. Eller få lämna.
Men har inte större delen av den grupperingen lämnat redan?
Vet vi vilken den grupperingen var egentligen? Ja,
fast följdfrågan, jag vill säga att frågeställningen är nog snarare, var det de som ville lämna eller behövde klubben sortera bort dem så att Roar skulle återfå omklädningsrummet? För det var starka karaktärer som hade en omgivning och skapade både ljud och rörelse runt omkring sig.
Då snackar vi nu Atta.
Vi snackar ingen namn överhuvudtaget. Vi kan inte styrka det överhuvudtaget just här och nu. Så vi pratar ingen namn.
Nej.
Men
vi menar inte Rashid heller.
Absolut inte Rashid. Jag är fortfarande fascinerad av just att det var Loret Sadiku som körde på.
Är det en slump eller är det... Det känns som att han har fingrar med jävligt.
Ja, det är planerat.
Det var planerat länge.
Alltså det är så jävla fint manus i någon dålig Hollywoodfilm egentligen.
Hade varit med explosioner så hade varit...
Ja, precis. Jag hade go-karten exploderat så hade jag jävla...
Det är ju fruktansvärt klumpigt av Loret. Det är tråkigt att han lämnar. Det är en fantastisk spelare. Men de mentala bitarna, jag menar, då, han har vägrat ställa upp på intervjuer och annat.
Det sa vid något tillfälle, han är fortfarande kvar i P7-stadiet.
Ja, mentalt i alla fall. Men spelmässigt så önskar jag han lycka väl.
Absolut.
Tycker att det är en jätteduktig spelare. Han kommer att sakna Abdul Khalil, jag tror det är smart att sälja han nu. Han har gjort en bra vårsäsong.
Rent ekonomiskt skitsmart, skitbra. Alltså så, för han kostar inte många öre och vi säljer han hyfsat dyrt.
Kostar det inga öre?
Nej, det menar han inte många.
Jag tror heller inte han kommer. Han kommer som kontraktslös från Värnamo. Jag tror bara att han har fått en lägsta lön ur allsvenskt mått. Jag tror inte han har suttit på något monsterkontrakt. Kanske det de förlängde med nu, men det han har haft under våren, det han har kostat för HIF nu. Tar du och slår ut det på alla månaderna så tjänar han ju Per mer en månad än vad han har gjort under hela våren. Så att...
Det är sant. Vad har vi mer tappat för någon?
Vi har tappat dig. Du sitter och svettas i solen.
Jag har tappat mig själv. Jag blev helt tyst för en gångs skull.
Några fler på väg ut?
Ja, jag är väl fortfarande övertygad om att Akam kommer att lämna här nu i sommar.
Vad tycker du Anders? Har du tappat Akam? Så som det ser ut just nu?
Nej, så som det ser ut nu är det ju jobbigt. Då kommer vi in lite grann på om vi tappar Akam, hur ska vi spela då så att säga? För just nu har vi ju Simovic kanske ensam på topp och så har Akam som har gjort sina löpningar bakom. Ja, tappar vi den dimensionen i vårt anfallsspel och så har vi kvar truppen i övrigt som det är, då måste vi ju ändra spelsätt.
Tack.
Varsågod.
Ja.
Vi får med det vidare idag.
Vi förmedlar det vidare. Vi måste ändra spelsätt.
Vi kommunicerar ut det.
Ja, rakt och tydligt. Ja, det är bra. Ja, vad har vi hört om spelare in då? Inte för att vi skulle beröra det just idag, men rykten finns ju hela tiden.
Spelare Jakobsson.
Ja, han som inte Jimmy vet vad han heter egentligen.
Mini-Ronaldo har jag sagt.
Precis, ja, det
för han vet han fortfarande inte. Två poddar har vi påminnt om.
Ja, okej, vad kallas han?
Mini-Ronaldinho.
Alltså jag vill ju bara flika in att Ronaldinho får man inte lov att jämföra med någon annan. Så det,
ja, men
måste vara...
det är mini.
Jag menar, tjocka Ronaldo har man kunnat jämföra med fler. Så i teorin är det större anledning att det har...
Läst in i Ronaldinho skulle... Om nu pratar om han är helt irrelevant för HIF egentligen. Förutom om man har HIF-kopplingen där är Svark och Liasson. Så gick på den i två sekunder till. Ronaldinho skulle alltså till Stoke och provspela. Ja, tänk om vi hade kunnat göra sådana... glassiga värvningar. Vi plockar in en avdankad Beckenbauer Adrian eller någonting sånt.
men den värvningen har ju du redan presenterat här under lunchen idag. Du berättade ju att Freddy Adu var kontraktslös.
Ja, precis.
Men skulle inte det vara liksom...
Alltså det där är ju en, för oss som har spelat det här fotbollsspelet i många herrans år.
Vilket
Freddy
menar du?
Jag får inte lov att säga det, är reklam.
Ja, reklam. Okay.
Ja, precis.
Skicka en check så tar vi upp det nästa gång.
Ja. Freddy Adu har ju alltså kontraktslös. Han är 25 år idag. Ja, men fan.
Just idag? Fyller han år då?
Nej.
Okay. Annars hade Björke sjungit happy birthday.
Han skulle definitivt kanske möjligtvis platsa.
Vad ska vi ha innan om man kanske...
Och det säger jag totalt bara att jämföra här med de siffrorna han har på fotbollsspelet.
Hans attribut i det här fotbollsspelet gör att han platsar i HIF.
Jag läste i alla fall att Lassiter provspelar för Gais istället, så det blir ingenting i HIF. Och det öppnar ju upp för Jakobsson.
Min Ronaldo.
Precis.
Tack!
Känslan, magkänslan så här att vi har någonting på gång där faktiskt. Jag tror att vi kan presentera han om en vecka.
Fast med de yttrarna vi har, ska vi få han väl ytter, var det inte det?
Ja, men vi pratade precis om att Ackan kommer att åka till...
Fast det vet vi inte. Ja, men i nuläget så har vi Mattias Lindström som, bortsett från målet, han gör ju sin sista säsong. Vi har Gustav Jarl, vi har Elias Andersson, vi har David Ackan, vi har Emma Boateng, vi har Smarrason som också kan spela på kanter. Varför i hundan hämtar vi in en ytter mittfältare?
Men han kanske forward.
Ja, men du presenterar en som ytter och han var teknisk, bla bla bla.
En forwardsattribut också.
Nu är du tillbaka på Football Manager.
Nej, jag tror, magkänslan säger att vi presenterar han inom en vecka i alla fall.
Okej, okay. Där åkte Ymers ena ölburk.
Jag svimmade av varmen. Sen såg jag, vi hade ju jagat han jävla killen Lundevall.
Mm. Ja. Och han gillade att spela på plast.
Ja, uppenbarligen, eftersom han nu valde att spela i plastans mecka också. Borås. Ja.
Han ville bli en gulligan.
Yep.
Misströstad.
Sen hade vi väl han göteborgaren som är från öster som är någon annanstans ifrån.
Darijan
Bojanic. Ja. Men efter att ha sett, jag kan tänka mig att han såg väl matchen.
Jag hörde ett rykte att han sms var sin agent i halvtid. Jag sa i helvete.
Aldrig
mer! Nej, men det enda där är väl att Roa har haft honom precis som han har haft Emil Kraft i öster. Och
Simovic i Ängelholm.
Han har inte haft han i Ängelholm.
Är det så?
Nej. Mm. Roa tränade i Ängelholm när de blev division 1. Så att, det är en bra nivå. Mm. Så han har inte haft, det var Jukke Persson som hade Simovic i Ängelholm. Och innan dess så hade han Anders Grimberg klagsam. Har vi haft en liten historielektion också?
Kommer faktarutan Fors här. Är det... ja. Vad tror vi om det då? Är det någonting att slänga in? Men då är vi tillbaka där igen. Jag ser väl han mer som en ytter än som en forward.
Vem? Simovic?
Bojanic.
Bojanic. Jag tror att Bojanic kan spela både släpande och ytter.
Men är inte mönstret väldigt tydligt där att det är en Akam-ersättare som vi håller på att dra in just nu?
Tvärtom.
Tror jag.
Nej. Det är inte en
jag tror att man målar in sig lite dock.
Ja, vi får läsa. Vi får läsa. Nu är det ju som säger på måndag öppnar ju det här sommarfönstret.
Och då är vi tillbaka med en silly season special helt enkelt.
Och vi kommer förmodligen ha en rätt intressant gäst med oss också.
Eller två.
Möjligtvis.
Det beror på hur många drinkar det blir.
Vi kommer ju förflytta oss från Mallorca då till lite svalare klimat känner jag, och det är väl frågan om vi ska dyka ner i Reykjavik.
Jackie han bojkottar den här tropiska värmen och sticker
till isen. Bada i någon isvak, dricka kaffe, det låter gott.
Bjarke är ju mest berömd i katakomberna på Olympia för att han kom i december månad i t-shirt och shorts och skulle skjuta en urskytanträning.
Jag hade faktiskt en tröja i väskan också.
Ja.
Men du tyckte det var för varmt att ta på sig.
Ja, det var en sån med luva på, de är så jävla varma.
Ja. Nej, men vi får väl tacka Anders för ditt deltagande
idag. Tack själva.
Och önska alla lyssnare en trevlig
dag. Ja, ha det gött.
Ha det gött.